Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Macroeconomics är en introduktionsbok i nationalekonomi av Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue och Sean M. Flynn. Den här, den 21A-upplagan från 2017, är en omfattande kursbok som förklarar hur ekonomin fungerar på samhällsnivå snarare än hur enskilda konsumenter eller företag fattar beslut. Fokus ligger på produktion, inkomster, arbetslöshet, inflation, långsiktig tillväxt och statens möjligheter att påverka konjunkturen. Boken börjar med grundläggande ekonomiska frågor som knapphet, val och marknadssystemets kretslopp innan den går vidare till de makroekonomiska måtten och modellerna. Ett viktigt syfte är att göra sambanden tydliga, till exempel varför ett fall i hushållens konsumtion kan minska företagens produktion och därmed sysselsättningen. Framställningen använder modeller, diagram och tillämpningar för att ge läsaren ett språk för att tolka ekonomiska nyheter och politiska beslut. Den är främst skriven för högskolans introduktionskurser, men fungerar också som en strukturerad grund för den som vill förstå makroekonomiska frågor i ett svenskt och internationellt sammanhang. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, knapphet, marknadssystem och det ekonomiska kretsloppet. Boken placerar makroekonomin i en större grundmodell, resurser är begränsade, medan människors behov och önskemål är många. Därför måste hushåll, företag och offentliga institutioner välja hur arbete, kapital, naturresurser och teknisk kunnande ska användas. Den utgångspunkten är viktig eftersom makroekonomiska resultat, som produktion och levnadsstandard, inte uppstår av sig själva. De beror på hur effektivt en ekonomi samordnar dessa begränsade resurser. Marknadssystemet förklaras genom rollerna för hushåll och företag. Hushållen erbjuder arbete och andra produktionsresurser och får inkomster i form av löner, räntor, hyror och vinster. Företagen använder resurserna för att producera varor och tjänster som hushållen sedan köper. Det cirkulära flödet visar att utgifter för en aktör blir inkomster för en annan. Detta hjälper läsaren att förstå varför breda nedgångar i efterfrågan kan få följder i hela ekonomin. Samtidigt behandlas marknadens begränsningar. Offentliga varor, externa effekter och statliga ingripanden visar att priset på en marknad inte alltid speglar alla samhällskostnader eller samhällsvinster. För en svensk läsare ligger kopplingen nära frågor om till exempel gemensamt finansierad välfärd, miljöpåverkan och reglering. Boken presenterar alltså inte marknaden som felfri utan som en central samordningsmekanism som ibland behöver kompletteras av offentlig politik. För det andra, BNP och nationalinkomst som mått på ekonomisk aktivitet. En central del av boken handlar om hur man mäter en hel ekonomi. Bruttonationalprodukten, BNP, används som ett mått på värdet av de färdiga varor och tjänster som produceras inom ett lands gränser under en viss period. Boken betonar varför måttet måste avgränsas noggrant. Om man räknade insatsvaror flera gånger skulle samma produktion dubbelräknas och därför fokuserar nationalräkenskaperna på slutliga varor och tjänster eller på förädlingsvärde. Författarna skiljer också mellan nominell BNP och real BNP. Nominell BNP kan öka enbart därför att priserna stiger. Real BNP försöker istället fånga förändringar i den faktiska produktionsvolymen. Den skillnaden är avgörande när man bedömer om ekonomin verkligen växer eller om penningvärdet bara har förändrats. BNP per invånare blir dessutom ett användbart, men ofullständigt sätt att jämföra materiell produktion och levnadsstandard över tid eller mellan länder. Boken behandlar samtidigt BNPs gränser. Obetalt arbete, kvaliteten i miljön, fritid och hur inkomster fördelas syns inte fullt ut i siffran. Produktion som uppstår efter skador eller olyckor kan till och med höja BNP utan att samhällets välbefinnande självklart förbättras. Därmed lär texten ut en praktisk disciplin, använd BNP för vad det kan visa, men dra inte större slutsatser om livskvalitet och samhällsframsteg än måttet tillåter. För det tredje, ekonomisk tillväxt genom produktivitet, kapital och innovation. Boken skiljer tydligt mellan kortsiktiga svängningar och långsiktig ekonomisk tillväxt. På lång sikt beror en ekonomis produktionsförmåga på mängden och kvaliteten på arbetskraft, kapitalstock, naturresurser och teknik. Den mest avgörande faktorn är ofta produktiviteten, alltså hur mycket produktion som kan skapas med en viss mängd arbete och andra resurser. Högre produktivitet kan göra det möjligt för löner och konsumtion att stiga utan att priserna nödvändigtvis pressas upp lika mycket. Investeringar spelar en dubbel roll. När företag investerar i maskiner, byggnader, digitala system och annan utrustning ökar dagens efterfrågan. Men den långsiktigt viktigare effekten är att framtida produktion kan bli större. På liknande sätt ses utbildning, kompetens och forskning som investeringar i mänskligt kapital och kunskap. Teknikens betydelse handlar därför inte bara om nya produkter, utan om bättre metoder för att organisera, producera och distribuera. Framställningen gör också klart att tillväxt har avvägningar. Resurser som används till investeringar kan inte samtidigt användas till omedelbar konsumtion. Ett samhälle måste alltså väga nutida behov mot framtida produktionskapacitet. För Sverige är detta särskilt relevant i diskussioner om kompetensförsörjning, innovation, infrastruktur och produktivitet i både privat och offentlig verksamhet. Bokens styrka här är att den kopplar tillväxt till konkreta produktionsvillkor, inte till en vag idé om att ekonomin automatiskt expanderar. För det fjärde, konjunkturcykler. Arbetslöshet och inflation i samma analys. Boken behandlar konjunkturcykler som återkommande variationer i produktion och sysselsättning kring ekonomins långsiktiga trend. Under en lågkonjunktur använder företag inte alltid sin produktionskapacitet fullt ut och arbetslösheten tenderar att stiga. Under en stark högkonjunktur ökar däremot efterfrågan, produktionen och ofta pressen på priser och löner. Modellen är inte tänkt att förutsäga exakt när en svängning kommer, utan att förklara vilka samband som gör att störningar sprids genom ekonomin. Arbetslöshet delas in i olika former för att undvika förenklade tolkningar. Friktionsarbetslöshet kan uppstå när människor byter jobb eller söker efter en lämplig tjänst. Strukturell arbetslöshet handlar om en mer varaktig brist på överensstämmelse mellan arbetstagares kompetens och arbetsmarknadens efterfrågan. Konjunkturell arbetslöshet uppstår när den samlade efterfrågan är för låg. Indelningen är viktig eftersom olika problem kräver olika svar, exempelvis matchning och utbildning i ett fall eller stabiliseringspolitik i ett annat. Inflation analyseras som en ihållande ökning av den allmänna prisnivån, inte som att priset på en enstaka vara går upp. Boken visar hur inflation kan minska pengars köpkraft, skapa osäkerhet och omfördela värden mellan låntagare och långivare. Den betonar också att sambandet mellan inflation och arbetslöshet är komplicerat, särskilt när förväntningar förändras. Därför behövs analys av både realekonomi och prisutveckling. Slutligen, samlad efterfrågan, penningpolitik och finanspolitik som stabiliseringsverktyg. I bokens makroekonomiska modeller står den samlade efterfrågan i centrum. Den består i huvudsak av hushållens konsumtion, företagens investeringar, offentliga utgifter och nettoexport. När någon av dessa delar förändras kan effekten bli större än den första impulsen. Om exempelvis investeringar faller, minskar inte bara efterfrågan på maskiner och byggtjänster. De lägre inkomsterna hos berörda arbetstagare och företag kan också leda till minskad konsumtion i nästa led. Detta är logiken bakom multiplikatoreffekten. Finanspolitik innebär att staten använder utgifter och skatter för att påverka ekonomin. I en svag konjunktur kan högre offentliga utgifter eller lägre skatter stödja efterfrågan, medan åtstramning kan vara relevant om efterfrågan blivit ohållbart stark. Boken lyfter dock praktiska begränsningar som tidsfördröjningar, osäkerhet om effekternas storlek och konsekvenser för offentliga budgetar. Penningpolitiken fungerar genom centralbankens inflytande över räntor, kreditvillkor och penningmängd. Lägre räntor kan uppmuntra konsumtion och investeringar, medan högre räntor kan dämpa inflationstryck. För svenska förhållanden ger detta en tydlig ingång till att förstå Riksbankens räntebeslut, även om boken är skriven i en amerikansk undervisningstradition. Den viktiga lärdomen är att politiska verktyg verkar genom hushållens och företagens beslut, inte genom omedelbara och helt säkra mekaniska effekter. Sammanfattningsvis, macroeconomics passar främst efter på introduktionskurser i nationalekonomi, företagsekonomi, samhällsvetenskap och närliggande utbildningar. Den kan också vara användbar för yrkesverksamma, journalister och samhällsintresserade läsare som vill få ett mer systematiskt grepp om frågor som BNP, inflation, arbetslöshet, räntor och statsbudgetar. Bokens praktiska värde ligger i att den tränar läsaren att skilja mellan nivåer av analys. Ett högre pris är inte automatiskt inflation, en BNP-ökning är inte automatiskt ökat välbefinnande och arbetslöshet har inte alltid samma orsaker. Jämfört med kortare populärvetenskapliga böcker erbjuder den en mer sammanhängande lärogång från knapphet och marknadssystem till nationella räkenskaper, konjunkturer och stabiliseringspolitik. Jämfört med mer avancerade läroböcker är ambitionen tydligt introducerande begrepp och modeller förklaras stegvis och kopplas till konkreta ekonomiska samband. Den 21a upplagan är dessutom utformad för undervisning med digitala resurser som interaktiva diagram, videor och adaptivt läsmaterial i de system som hör till kursutgåvan. Det som särskilt utmärker McConnell, Bru och Flynn är bredden i kombination med den pedagogiska strukturen. Boken nöjer sig inte med att definiera ekonomiska ord utan visar hur produktion, inkomster, efterfrågan, arbetsmarknad och priser hänger ihop. Den bör läsas som en grundbok snarare än som en färdig manual för varje politiskt beslut. Men den ger läsaren robusta verktyg för att bedöma ekonomiska påståenden och förstå de avvägningar som präglar offentlig debatt. Om du vill stödja Campbell McConnell, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!